Varmt välkomna tillbaka till ännu ett spännande avsnitt av Paranormalia med mig Sebastian Krantz och våra skribenter. Vi ska börja med berättelser av Frida Persson. Hon skriver: snart är det min favorittid på året, Halloween. Så i dagens avsnitt så har jag tänkt att dela med mig av två historier som har inträffat just runt Halloween. Båda är hittade på fandom.com och översatta av Frida Persson. Ögon svarta som natten. Ljudet av en ny knackning på vår ytterdörr väckte mig från min lilla tupplur. Jag tittade över mot klockan som visade 20:17. Fortfarande en hel timme kvar tills alla skulle gå hem. Jag sträckte på mig samtidigt som en ny knackning dånade i hela huset. Ska du öppna idag eller? Sa min fru, som var lika trött som jag på att behöva springa till dörren var och varannan minut. Ja, ja, sa jag med en stor gäspning och började gå mot dörren. Det stack och värkte i mina ben efter tuppluren, men knackningarna blev allt otåligare och starkare. Jag öppnade dörren och där stod de, utan att blinka. Bus eller godis, de här hade på sig en screammask och en lång svart klänning som såg uppriven ut. Jag la ner lite godis i hans stora pumpaformade korg. Tack, sa han. Vände sig om och gick mot nästa hus. Jag stängde dörren och satte mig ner i soffan igen. Hoppades att jag kunde få tid till ännu en liten tupplur. Men precis när jag hade tänkt tanken så knackade någon återigen på min ytterdörr. Jag reste mig fort upp, tog tag i några godisbitar och öppnade dörren. Den här gången var det två stycken, två små tjejer. Den ena var utklädd till prinsessa och den andra till en fe. Så typiskt för tjejer i den åldern. Jag la ner lite godis i deras små korgar. De skulle precis säga tack när jag stängde dörren igen. Jag var trött och jag behövde vila. Jag brydde mig inte om jag verkade otrevlig. Jag satte mig återigen i soffan. Men istället för att sova så tänkte jag på den dagen då jag och Annie skulle ha barn. Att vi skulle låta dem klä ut sig och gå till främlingars hus. De hade fått godis och jag hade. Mitt namn i mina tankar hördes i en ny knackning på dörren. Jag var för trött för att ens bry mig den här gången. Låt oss bara låtsas som att vi inte är hemma, så kanske de ger upp och går till nästa hus istället. Jag hörde hur Annie irriterande stönade när hon ställde sig upp och började gå mot dörren. Älskling, jag kan. Hon avbröt mig med ett simpelt tyst och fortsatte att gå mot dörren. Jag hörde hur dörren öppnades och hur godis lades ner i korgar. Sen hur de pratade med varandra. Jag kunde höra rösten av en liten flicka och efter några sekunder hörde jag Annie säga: men åh, stackars liten. Den lilla flickan frågade ifall hon kunde få komma in och min fru svarade: självklart. Jag tror jag har några plåster. Jag satte mig upp och barnen, det var en liten pojke som följde efter flickan, hade kommit in så långt i hallen att de kunde se in i vardagsrummet där jag satt. Flickan hade en grön mask på sig och pojken hade en zombimask. Förutom maskerna så hade de inte några andra utklädnader på sig. Bara vanliga kläder. Min fru kom tillbaka med plåster och den lilla flickan höll fram sin handled så att Annie kunde plåstra om henne. Hon tog av sig masken och stirrade på mig. Häftiga linser var allt jag kunde få ur mig. Hennes ögon var lika svarta som natten och hennes hy var så blek. Hon bara flinade mot mig och jag kände direkt hur något inte stod rätt till. Älskling, kan jag prata med dig i en rum? Hon gav mig en konstig blick, men följde efter mig till köket där barnen inte kunde höra oss. Det är något som inte står rätt till. Jag bestämde mig för att säga det första som kom upp, hur det än lät. Va? Nu tittade hon på mig med en ännu konstigare blick. Jag kom inte på något att säga, så hon bara skakade på huvudet och sa: du säger så varje gång Dolores ger mig kakor eller hembakat bröd. Sluta vara så paranoid. Hon vände sig om och började gå mot barnen igen. Jag hörde henne dra efter andan och gick långsamt ut mot hallen. Där barnen hade stått låg två korgar med godis som vi hade gett dem. Men barnen var borta. Konstigt. Jag hörde aldrig dem gå. Kanske gick de aldrig. Nu såg hon mer irriterad ut när hon tittade på mig. Kanske de är kvar här och försöker stjäla något. Ja, säkert. För vi har ju så mycket värt att vi båda hörde det. Ett skrapande ljud som kom ifrån sovrummet. Vi tittade på varandra och började gå genom hallen mot sovrummet. Även om jag visste att det bara var barn så hade jag en obehaglig känsla. Antagligen på grund av deras ögon. Ju närmare vi kom hördes ett morrande ljud. Det lät precis som att det kom ifrån en hund, men mörkare. Älskling, hörde du det där? Älskling? Jag snurrade runt. Hon var inte där. Där min fru hade stått var nu bara tomt mörker. En kall kår rann ner för min ryggrad, men jag fortsatte att gå mot sovrummet. Jag samlade allt mod jag hade, ryckte upp dörren och tände lampan. Pojken var där. Han satt på huk och skrapade på golvet med sina långa naglar. Han betedde sig precis som en hund och försökte gräva upp något. Han tittade på mig och log. Hans mun var full med vassa tänder och hans ögon var lika svarta som flickans. Jag började backa medan jag mumlade: vad i helvete? Älskling? En röst som jag kände igen hördes bakom mig. Jag snurrade runt och där stod Annie. Hon la sina händer på mina kinder och tittade djupt in i mina ögon. Det är över snart, sa hon sockersött, samtidigt som mitt ansikte började kännas konstigt. Då märkte jag det. Det var något med hennes ögon. De var lika svarta som barnens. Långsamt så började allt försvinna in till ingenting. Polisen kom till Daniel och Annies hus runt ett på natten. Deras granne Dolores hade hört skrik komma från deras hus. Allt polisen kunde hitta var två maskar, två korgar med lite godis i och ett hål i sovrumsgolvet. I hålet fanns skelett ifrån två små barn och ett kors i silver. Att bedöma av vilken position skeletten låg i kunde man tyda att de var mördade i en slags ritual. Efter lite efterforskning fick polisen reda på att grannen Dolores hade två små barn, en pojke och en flicka, som hade försvunnit för 17 år sedan. Ja, och vi ska fortsätta med ännu en berättelse som Frida Persson har plockat fram åt oss. Och den här heter Dealen. Det är verkligen helt otroligt. Halloween. Alltså själva idén av det. Människor, vi är intelligenta varelser, för det mesta i alla fall. Men när Halloween närmar sig så verkar det som att vi förlorar all vår så kallade intelligens. Vi suktar efter att få bli skrämda och livrädda. Jag själv brukade vara en av de här personerna tills Halloween för 3 år sedan. Nu när jag växte upp letade jag efter vad som helst som kunde skrämma mig. Jag gillade kicken av att bli skrämd. Den där ruschen av blod från hjärtat upp till huvudet. Ljudet av pulsen som slår i öronen. Ja, du vet. Nu när jag ser tillbaka på det så reste min familj ganska mycket. Stad till stad. Jag vet fortfarande inte varför vi gjorde det. Min pappa var ingen säljare som behövde resa för affärer. Och han var ingen performer heller. Jag antar att mina föräldrar inte gillade att vara på samma ställe för länge. Halloween var en konstig tid för oss. Min pappa var precis som jag. Han älskade att vara livrädd. Han älskade det till och med mer än vad jag gjorde. Min mamma var en av de gladaste människor jag någonsin träffat. Hon var alltid så snäll och givmild. Men en natt om året så förvandlades hon till en blek, spöklik bild av en kvinna. Hon såg alltid så rädd ut och hon skulle alltid se sig över axeln, precis som att något förföljde henne. Gud vad jag saknar henne. Det började som de flesta Halloweens brukar göra i våran familj. Pappa berättade om alla hemsökta hus vi skulle besöka under natten och mamma var sitt vanliga bleka jag. Allt som dagen gick såg min mamma bara värre och värre ut. Det var precis som livet långsamt sögs ur henne. Men jag ignorerade det bara som jag gjort varje år. Det var mitt största misstag. Senare på eftermiddagen så skulle jag och pappa iväg för att besöka ett av de hemsökta husen som min pappa planerat. När vi gick ut mot bilen föll min pappa ner på knä. Jag sprang fort fram till honom. Hans ansikte såg precis ut som min mammas, blekt och benigt. Han drog efter andan och höll sig för sitt bröst samtidigt som han tittade runt omkring sig, slängde med huvudet från sida till sida. Jag frågade honom om han var okej, och det verkade som att ljudet ifrån min röst fick honom att återgå till normal. Han tittade upp på mig och sa att allt var bra och att vi borde komma iväg så att vi slipper köa allt för länge. Synd att vi aldrig kom fram till det där jävla hemsökta huset. Medan vi körde fick pappa tillbaka färgen i sitt ansikte, men han såg fortfarande rädd ut. Jag frågade honom vad det var som egentligen hade hänt, men han sa bara att det inte var något att bry sig om. Så jag skakade av mig det och började tänka på annat. När vi svängde av ifrån den stora vägen till en mindre väg, som jag antar var vägen till det hemsökta huset, så kände jag hur ett obehag spred sig över hela min kropp. Vi hade inte kört länge på den mindre vägen innan vi fick möte av en lastbil. Det var så mycket som hände på så kort tid. Något och någon sprang fram framför lastbilen. Lastbilen försökte svänga undan men kom in på vår sida av vägen. Min pappa försökte svänga, men vi träffades av lastbilen och vår bil flög genom skogen. Smärta, det var allt som jag kunde tänka efter vad som hade hänt. Mina ben var fastklämda, men jag lyckades få loss dem. Men smärtan vill jag aldrig genomlida igen. Jag antog att mitt ena ben var brutet. Bilen hade krockat med ett träd och framdelen av bilen var helt ihopknycklad. Jag kunde se hur det rök längre bort och jag antog att det var lastbilen som hade börjat brinna. Det var helt knäpptyst och min pappa var borta. Jag tvingade mig själv ut ur bilen och då märkte jag något. Jag kunde inte se vägen. Den fanns inte. Jag menar, det var precis som det aldrig hade funnits någon väg där ifrån första början. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte, men som vanligt så skakade jag av mig det. Jag hoppade fram på mitt friska ben till min pappas sida av bilen och såg att hans dörr hade slitits av och kastats 20 meter bort ifrån bilen. När jag såg mig omkring så såg jag spår av blod och avslitna klädbitar. Hade någon hittat min pappa och tagit honom till säkerhet? Jag kommer ihåg att jag tänkte så. Det var det enda logiska, om han inte hade tagit sig ur själv. Men varför skulle han göra det? Jag följde spåret av blod i vad som kändes en evighet. På vissa ställen såg det ut som han hade försökt ställa sig upp. Jag kände mig svimfärdig av all smärta och ville ge upp flera gånger. Men jag visste att pappa fanns där och jag var tvungen att hitta honom. Efter ett tag glesnade skogen och jag kom fram till en kyrkogård. Men det var något mystiskt över den där kyrkogården. Jag kunde känna hur marken skakade under mina fötter. Precis som att de döda skulle dyka upp underifrån. Gravstenarna hade inga namn på sig och de var inlindade i tjocka kedjor. I mitten av kyrkogården stod en gestalt, helt klädd i svart, och bredvid honom låg min pappa på marken. Jag skrek åt gestalten och långsamt vände den sitt ansikte mot mig. Det går inte beskriva vad jag såg eftersom den hela tiden bytte utseende. Ena sekunden var gestalten ett skelett, Nästa var den någon av mina vänner, någon i min familj och sedan ett monster som jag inte har ord för att kunna beskriva. Det var då han började tala. Hans röst var tom, men befallande. Det gav mig en känsla av hopplöshet. Han berättade att mina föräldrar inte hade följt reglerna. När jag frågade vad min pappa hade gjort berättade gestalten att han hade gjort en deal som gjorde honom odödlig. Jag bara stod där, ovetande om allt var en dröm eller inte. Jag hörde snyftandet från min pappa och sedan tystnad. Han var som bortblåst. Den svarta gestalten sjönk långsamt ner genom marken och jag kunde känna hur jag föll till mina knän och hur mörkret tog över. Jag vaknade på trottoarkanten bredvid mitt hus. Min mamma var borta, huset var tomt och ingen kom ihåg mig eller mina föräldrar. Nu är jag på sjukhuset med den enda person i hela världen som jag älskar. Min älskade fru Rose. Snälla, lär från min historia och kom ihåg att du aldrig kan undgå döden. Så älskling, det är färdigt, sa jag till Rose. Tack. Det måste vara doktorn. Jag gick fram till dörren och öppnade den. Där stod doktorn i sin benvita långa rock. Påminde lite om ett spöke faktiskt. Tom, jag vet att du och Rose har haft en tuff tid och det känns som att vi blivit bra vänner genom åren. Det gör verkligen ont att säga det, men det verkar som att cancern har spridit sig. De orden, spridit sig, det ekade i mitt huvud. Jag kunde känna hur den sista gnistan av hopp långsamt släcktes. Jag förstår, sa jag tyst. Jag förstår att detta är svårt och jag ska lämna er två så att ni kan prata. Jag stängde dörren efter doktorn och gick fram till hennes säng. Precis när jag rörde vid hennes hand hördes en ny knackning på dörren. Jag öppnade den och där stod en man i grå kavaj och hatt. Hans ögon var isande blå och gav mig rysningar längs ryggraden. Han gav mig ett obehagligt flin, stirrade in i mina ögon och sa: "Ska vi göra en deal?"